Nåd till er från Gud, vår Fader och vår Frälsare, Herren Jesus Kristus. Till början av denna lördag sommarmötesdag kommer vi att ställa oss i tacksägelse och bön. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för din godhet som du har visat oss, jordens barn. Genom att du sänt din son Jesus Kristus hit till jorden för att frälsa oss. Vi tackar dig för ditt rike där vi bo även idag som dina barn. Och vi får tro våra egna synder och bekymmer förlåtna tack vare den rättfärdighet som din son förberett för oss. Vi tackar dig för all godhet. Vi tackar för denna vackra morgon som vi har fått vakna till. Vi har fått vakna till en ny dag för att fira denna sommarmötesdag här mitt i Kauhava. Vi tackar för vårt fosterland och alla rikliga, timliga gåvor som du har så rikligen oss välsignat. Vi tackar himmelska Fader för denna stund bland oss genom din ande. Öppna ditt ord till dina fattiga tjänare så att dina barn ska få den del av det ordet som du har lovat att ge. Vi tackar och vi ber genom det ord som din son har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi stillar oss för att lyssna till Guds ord som står skrivet i Lukas evangeliet kapitel 18. Från vers 18 fram till vers 30. Och orden lyder i Jesu namn. En uppsatt person frågade honom: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor. Mannen sade: allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Då sade Jesus: ett återstår för dig. Sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När han hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sade: Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade: Vem kan då bli räddad? Han svarade: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Petrus sade: Vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig. Då sade Jesus till dem: Sannerligen, var och en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn skall få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen. Amen. Jag kommer denna stund starkt att tänka på min första upplevelse på sommarmöte. Det var för länge sedan. Det var i Jyväskylä 1958. Jag var då fortfarande en ung man, lite över 12 år gammal. Jag minns inte så mycket av predikningar, men en början på en predikan kommer jag ihåg. Där vår kära broder Eino Salo från Alajärvi hade turen att predika. Han läste texten. Sedan fanns en liten tystnad. Sedan konstaterade han att om det här broder jag predikar nu. Därefter sa han ungefär så här. Att han ber mod, om mod av Gud, så att Gud skulle ta bort all rädsla och att han skulle ge det ord som när Guds barn. Där vid fältet vid Hippos hade vi ett litet tält. Där fanns det några tält runt fältet. Där fanns en prästbroder med oss och han lyssnade noggrant inledningen av detta, denna predikan, och han blev väldigt rörd och han rullade runt på gräset. Han tackade Gud. Jag har ett sådant här, en sådan här minnesbild från min barndom. Många gånger efter det har vi som unga och senare som familj varit med på dessa sommarmöten. Några gånger av olika anledningar har vi inte kunnat delta. När vi nu ser på vår text. Här finns en människa som kommer till människan, heter till Jesus. Och han har med sig en god fråga. Vi skulle önska att varje människa som inte äger Kristi rättfärdighet skulle känna behovet av att ställa samma fråga. frågan, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Vi vet ju alla att Gud skapade människan till sin egen avbild för att leva i gemenskap med honom. Vi minns också hur i paradiset svek själafienden det första människoparet. Lovade något sådant som inte kunde förverkligas. Där böjde sig människans vilja för det onda och människan bröt mot Guds lag och Guds ord. Syndafallet var så pass djupt att ingen människa därefter har kunnat uppfylla Guds vilja. Diskussionen med denna unge man som Jesus hade. Där kan vi se hur Jesus visar denna unga, rika man det som Gud har visat i sina 10 budord. Denna rika man svarar modigt att han har följt alla dessa, hållit alla dessa budorden sedan han var ung. Men bland annat Jakob i sitt brev i andra kapitlet i vers 10 säger att den som i övrigt i allt följer lagen men bryter lagen i en enda punkt är skyldig i alla punkter. Paulus i Romarbrevet i kapitel 3 som vi känner till väl säger att det finns inte en enda rättfärdig, inte en enda som förstår, inte någon som söker Gud. Alla har fallit av och blivit odugliga. Det finns ingen som gör gott, inte en enda. Jesus visar till denna man en uppgift. Jesus säger till mannen: gå och sälj allting du äger. Och dela ut åt de fattiga så får du en skatt i himlen. Vi skulle kunna tänka om denna händelse att om en människa har timlig egendom att det inte skulle vara en god sak inför Gud. I judendomen fanns en uppfattning att om en människa har lyckats väl i sitt liv så kommer Gud att välsigna mycket rikedomar, många rikedomar för honom. En sådan här uppfattning hade judar och framförallt fariseer. Men vi vet att Gud kan välsigna rikedom och egendom för vem som helst. Och den som han inte välsignar med rikedom har inget med det att göra om människan tror eller inte. Vi minns i psalm 73 Asaf som var en troende man. Han såg på denna värld och berättar i denna psalm: jag var nära att vackla, mina fötter höll på att svika mig. Jag var avundsjuk på det som var ogudaktiga när jag såg dem att lyckas. Har jag förgäves hållit mitt hjärta rent och mina händer oskyldiga? Jag tuktas varje dag. Jag får lida varje morgon. Om jag skulle säga så vill jag också tala, så skulle jag vika dem som är dina barn, Gud. Jag tänker och tänker för att förstå. Men det var för svårt för mig. Till slut kom jag till Guds tempel och insåg hur det ogudaktiga kommer att få det. Här visar Asaf hur det kan vara svårt för en människa. När han själv ville kämpa som gudsman, men han var avundsjuk på det som befann sig utanför Guds rike och lyckades. Till denna rike man som Jesus tilltalade fick en för svår uppgift. Uppgiften var, som Jesus gav var för svår. Att gå och sälja allt han ägde och dela ut till de fattiga. Men det största problemet mannen hade var att han var andligt rik. Han trodde att han genom sina egna gärningar kan uppfylla Guds heliga lag. Precis som han svarade för Jesus, när Jesus påminde honom om dessa några bud. Att alla dessa har jag hållit sedan jag var ung. Här kommer fram samma situation som storebrodern för den förlorade sonen hade. Då fadern kom ut för att tilltala och tala med honom, så svarar brodern för honom att jag har tjänat dig i många år och jag har aldrig fått någonting för det, för att fira med mina vänner. Ett sådant sinnesstånd hade mannen i sitt hjärta. Nu när denna man hörde Jesu ord så blev han bedrövad och gick därifrån. Jesus började tala till åhörare. Det fanns andra människor på plats enligt detta bibelställe. Och han sade: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Och han sade ett exempel: det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Jesus presenterade ett exempel för att vi ska förstå att det är en omöjlighet för ett stort djur att gå igenom ett nålsöga. När Jesus svarar: när dessa åhörare först frågar, vem kan bli salig och räddad? Jesus svarar: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Om vi tänker på några personer i Bibeln. För det första kommer jag att tänka på Paulus. Han var en förföljare av de kristna. Han fångade gärna det som följde Jesus Kristus. Och hur Gud stoppade honom på vägen till Damaskus när Jesus uppenbarade sig för honom. han fick en uppmaning att bege sig till Damaskus stad. Och där kommer du att få höra vad du ska göra. När Jesus steg upp till himlen. Därefter har han inte längre förlåtit någon människa dess synder. Utan den uppgiften lämnade han till sina följare i församlingen som också finns här på jorden även idag och samlade i denna lokal. På samma sätt Cornelius som var en italiensk krigsbefälhavare. Han var dessutom en hedning. Hur Gud väckte honom. Cornelius hade gjort mycket gott, gett allmosor. Ändå var det nödvändigt att kalla dit Petrus som predikade evangeliet för syndernas förlåtelse. Och hela hans familj fick födas och bli Guds barn. Är detta möjligt idag? Helt säkert. Om ni tillåter så skulle jag kunna berätta en gammal händelse från många år tillbaka. Det var säkert för över 60 år sedan. Där på vår by där jag bodde fanns en grävningsarbetsplats. Och i en troende familj fanns arbetare som kallas för kvarter. Där fanns en ung man som var arbetsledare på arbetsplatsen. Och alla dessa arbetare var världsliga människor. I den här troende familjen levde man ett helt vanligt vardagligt liv. Och det gick sedan, det gick 15 år och från regionens sjukhus fick den här familjefar en kallelse, ett samtal att kan du komma och hälsa på där på sjukhus, där är någon som vill träffa honom. Och då familjefaren gick dit så hittade han där den man som var ung på den tiden då han arbetat där på arbetsplatsen. Han hade blivit väckt då han varit där och arbetat och nu har han drabbats av cancer och var i livets slutskede. Och nu när familjefadern åkte dit så där fanns en man som hade med sig bara en fråga. Hur ska jag komma in i Guds rike? Så kan Gud väcka människor till att finna sitt rike fast vi själva ofta inte förstår om. Vi känner sorg att vi inte orkar och vågar prata om den viktigaste saken till våra vänner och bekanta, till våra nära och kära. Men genom vårt liv visar vi också ofta vad det betyder att leva i Guds rike. Även under vår tid så har vi hört talas om hur många troende ungdomar har flyttat utomlands för att studera och arbeta och på det sättet har många människor vaknat till liv för att se skillnaden mellan människan som är av denna värld och den som är troende. Gud kan göra stora saker Vi kommer ihåg hur Guds ängel uppenbarade sig till Maria och sade att du kommer att föda frälsaren, Herren Jesus Kristus. Det var omöjligt för människors förståndet att förstå. På samma sätt då Herren Jesus väcktes upp från döden, det är omöjligt för människan att förstå. Inte människoförståndet, inte någon vetskap eller någon undersökning kan förklara hur en människa kan komma in i Guds rike. Det är en så enkel sak. När han eller hon ångrar sina synder och hör på evangeliet där alla synder förlåtes i Jesu namn och blod, så kommer han eller hon bli på nytt född och födas till Guds barn och därigenom också få den helige andens gåva. Nu när Petrus börjar tala och ställer sin sak till Jesus och säger att se på, vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig. Jesus svarar för honom, sannerligen var och en som för Guds rike skulle ha lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn skall få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen. Och vi ser runt om, ser vi också nu mödrar, fäder, barn, bröder, systrar, överallt. Guds rike är underbart eftersom det finns bröder och systrar här. Det finns andra Guds barn som är kära för oss. Bibeln berättar, eller Jesus själv säger, att ni känns igen som Guds barn genom att ni håller kärleken till varandra. Vi känner sorg och kämpar med oss själva ofta. Att vad får jag med mig från denna resa? Vad kan jag uppnå på vägen till himlen? Petrus skriver om det. Att om det bara hade glädje i världen om Guds rike, så skulle ni vara de mest ömkansvärda av människor. Vi är på vägen till himlen och går på den vägen för att vi en gång ska nå det som har utlovats till dem som tror. Alltså det eviga livet hos Gud i himlen. När vi nyligen mindes Asaf, hur han sörjde över att de andra människorna lyckades så väl. Därefter förstod han hur dessa människor som inte tror hur deras öde är. Och hur är ödet för Guds barn? Så han skriver om detta. Jag får alltid vara hos dig. Du håller mig i handen. Du leder mig enligt din vilja. Och till sist lyfter du upp mig till din ärlighet. I himlen har jag dig, du är den enda trygghet här på jorden. Även om min kropp och min själ förtvinar, så är Gud min klippa, min del för evigt. På den himmelska vägen finns det många slags prövningar. Själafienden har aldrig lämnat Guds barn i fred. Petrus skriver om att själafienden är som ett rytande lejon som går omkring och söker efter någon att sluka. När man tänker på familjer denna tid, det finns många stora familjer. Jag vill alldeles särskilt tala till er. Det kan kännas ofta att det är tungt. Det är mycket att göra. Man känner trötthet. Men njut ändå av den tiden. När barnen är små. Och det är hemma hos er och ger glädje till er. När man blir äldre går barnen och flyttar hemifrån. Som föräldrar känner vi också omsorg om dem. Det finns det som inte har orkat tro. Dessa barn är alltid på föräldrarnas hjärtan. Det finns de som har bevarat sig Guds rike. Men det finns de som har tröttnat på resan. De har olika slags livsöden, många slags svårigheter. Jag vill ta upp denna sak därför att många gånger unga familjer som har många barn och de känner sig trötta och utmattade där hemma. Men Gud ger kraften till er. Att utföra det livsarbete som han har gett er. Och Gud ger inte mer för er än vad ni orkar bära. Därför är det en dyrbar gåva att man orkar ta emot det barn som Gud ger oss. Vi människor får inte börja bestämma över våra liv och över det vad vi vill ha. Människans natur är en sådan att människan skulle vilja ha så som man själv vill ha det. Sådant är livet i Guds rike och vi får glädjas över det. Vi får glädjas över att vi får samlas här idag och äga den rättfärdighet som Gud har gett för oss. Också denna stund, kära vandringsvänner, bröder och systrar, det är väldigt trösterikt att höra att det finns evangelium här som renar och tvättar från all synd. Det finns ingen sak som evangelium inte skulle kunna tvätta bort. Därför får ni också denna stund förbli i tron och tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod. Om ni tror på det här viset, i Jesu namn och blod är synderna förlåtna. När vi tror på detta sätt så kommer vi en gång att uppnå det som Jesus lovade här, ett evigt liv hos Gud i himlen. Det är målet för vår tro. Det är inte denna världens glädje och jubel som är målet, utan det är glädjen i himlen. Och för mitt eget hjärta vill jag ännu fråga om jag också får tro. Jag vill tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.